Välkomna till Lakers-podden, podden där vi pratar om Växjö Lakers enbart. En ny SHL-vecka har gått, en ny ska påbörjas. För Lakers del så gav förra veckan 3 poäng efter en vinst borta mot Leksand. Och sen så såg det ju lovande ut efter första perioden mot Skellefteå. Men jag tycker luften pös ur där, Alexander Jeppsen. Klart sämsta insatsen hittills av Lakers den här säsongen, tycker jag.
Ja, vi kan väl börja med Leksand och... Det är ju ingen sprudlande superoffensiv upp i Dalarna från Lakers sida, men de lyckas ju vinna med 2-0 och gnetar ju till sig 3 poäng, gör en bra bortamatch och stänger ner sen. Ja, man lyckas där uppe. Som du säger så börjar väl helt okej hemma mot Skellefteå, och det kändes ändå ganska länge som att det här borde nog bli någon poäng. Sen är det lite individuella misstag fortfarande, lite knackigt, offensivt. Summa summarum i lördag, så det är ju inte tillräckligt bra helt enkelt. Alltså,
nej, men känslan var att Skellefteå inte behövde... De var väl bra, men de behövde inte få ta sig för att göra de mål de gör. Och det var liksom såna här lägen som... Där Lakers liksom kladdar i egen zon på något sätt.
Ja, Joel Persson bjuder ju på ett mål. Slår ju rakt in från ficka. Där hade det givetvis varit bättre att knacka sargen. Jag vet inte, alltså han är ju en high risk, high reward spelare. Han slår ju 2 jättefina sådana dunderpass. I första perioden sätter han ju upp Emil Pettersson med 40 meter ungefär från samma läge. Där Emil går lite längre ut mot sargen när han kanske ska kliva in i banan istället. Det blir ett slagskott, och sen sätter Joel också upp Forslund med 40 meter när Lakers får straff. Just så, han lyckas ju med det där oftast. Sen så blir det ju väldigt tydligt när en sån spelande back gör misstag. Alltså, det är ju en trött liknelse, men det är ju såna där saker som Erik Karlsson håller på med också. Att han lyckas 2-3 gånger och sen blir det pannkaka av det. Nu blev det ett väldigt, väldigt dumt och dåligt läge för både Joel och Lakers, så det kanske kostade matchen.
Ja, sen blir det fokus på de här individuella misstagen defensivt, men man får ju också säga att man missar att ta chanserna offensivt. När Karlström till exempel har straff vid oavgjort läge där vid det, den matchen tror jag inte Lakers förlorar om man sätter den.
De får ju i alla fall ett betydligt bättre läge och ett jättemomentum ju, man går fram till 2-0. Sen lever ju varje match och varje period lite sina egna liv. Men som du säger så hade det ju troligen gått åt det andra hållet istället. Och sen är det ju ofta sådär när vi tittar på matcher och när vi tittar på resultat, för mig i alla fall och för många med mig, tror jag att man kan som lag spela ganska bra men inte få med sig målen. Nu satt jag och kollade på Frölunda nu var jag inne på en helt annan.
Frölunda-Skellefteå var det.
Ja, det var inte den jag tänkte på. För jag tänkte på HV här i lördags också efter Lakers match. Där Linus Fröberg skjuter i ribban i förlängningen. Och sen tappar HV ändå på förlängning mot Färjestad. Jakob Nilsson gör mål istället. Och då tycker man kanske att den matchen är betydligt sämre av HV än vad den egentligen är. Om Fröberg hade tryckt den där pucken 5 centimeter under. Lite samma sak här, alltså. Vi tycker att Lakers match mot Leksand är ganska så bra för att de vinner med 2-0. Hade Leksand haft normalutdelning och vunnit med 3-2, då kanske vi hade sett det på ett annat sätt. Och lite liknadant i lördags egentligen, för Seja gör ju att man tycker att det är lite bättre. Och när lag vinner framförallt, så då blir det ju lite mer okej att spela lite sämre. Sen vet ju alla att det håller ju inte över tid att göra det, men det är ju poängen det handlar om.
Spelarna själva pratade om att det var en kluddig insats, tror jag, att Karlström sa bland annat, och Robert Rosén tyckte det var illa hela vägen. Men nu kommer ju då på torsdag att få se någon form av reaktion på detta, för det här är ju första gången Lakers på det sättet går från en förlust, kan man väl säga, för att man tappade i Luleå var väl en annan femma än vad detta var.
Precis, sen så såg vi ju Frölunda Skellefteå då, som sagt, igår blir det ju när vi spelar in detta, och Frölunda gör ju ingen jättematch heller. Jag vet inte hur mycket de påverkas, ju som alla andra givetvis, av det här. För det är ju väldigt konstigt med tomma läktare och så där. Där kanske det blir som allra mest påtagligt. Liksom vana vi har 10 000 som för fram dem där på sin hemmaplan. Sen om Lakers reagerar eller inte, det borde de ju göra. För de är ju givetvis nedstämda. Men de är ju missnöjda med hur de presterade i lördags. Och sen tror jag Frölunda är lite missnöjda med hur de spelade igår. Vi vet att Lakers gjorde ganska bra matcher där uppe förra året, om jag kommer ihåg rätt. Det var väl någon 4-4 förlust på sadden där, och ja, det har varit rätt små målsnålt någon gång.
Ja, men jag vet, de var med i de matcherna på ett sätt som vi aldrig trodde att de skulle vara utifrån hur det såg ut i övrigt förra säsongen.
Ja, jag tror det var väl typ match 8 eller något, och jag trodde ju att det här kanske var vändningen för både Emil Pettersson och Forsbacka Karlsson gjorde väl en 3 poäng var, och de hade ju inlett väldigt knackigt. Forsbacka fortsatte det ju för och Emil med delvis, men de var ju lite bättre. Sen har jag för mig att Fast har varit väldigt bra i Skandinavien många gånger, så det kanske är tänkbart att man gör ett byte här. Mm. Och med det sagt så tycker jag ju att vi kanske ska behandla Erik Källgren lite också.
Ja, nej, men vi går igenom snackserna förra veckan och då börjar vi med målvaktssidan. Man för första gången låter en målvakt stå båda matcherna. Och det var väl ganska givet också efter vad Källgren gjorde när han höll sin första nolla i Leksand.
Ja, man tänkte ju ändå att han bytte hela tiden, men vad ska Källgren göra då? Han håller nollan i Leksand, han måste ju förstå på lördagen. Jag tycker Källgren är bra båda matcherna. Det är ju nästan lite synd om honom i lördag, så att det ska behöva bli så, för han förtjänade ju lite mer.
Ja, det var inte hans förlust mot Skellefteå, utan snarare att han räddade lite extra i andra perioden när Skellefteå låg på ordentligt.
Ja, han håller ju kvar dem i andra perioden tycker jag.
Sen har man väl en ganska skön konkurrenssituation på målvaktssidan nu. Jag tror inte Fast är nöjd med att han fick stå vid sidan båda matcherna förra veckan.
Nej, det borde han ju inte vara, med tanke på att alla vet ju vilken vinnarskalle Viktor Fast är. Sen får man väl hoppas att det inte går åt andra hållet istället, så att det blir någon dålig relation eller där. Det har jag väl inte sett några tendenser till, men om båda är så stora vinnarskallar så kan det givetvis bli en liten en dragning där.
Men nu kanske det blir ett upplägg på ett sätt att den som man ställer den som har förlorat liksom på något sätt vid sidan och låter den som vinner på torsdagen stå på lördagen också. För det, hittills har man väl kanske nästan haft en uppgjord. Båda ska komma igång med säsongen upplägg på de här 3 första veckorna.
Absolut, och sen nu är inte jag någon målvaktsexpert på något sätt, och det finns väl givetvis någon psykologi där att ta hänsyn till, och sambollar väl med Andreas Andersson och med de andra i teamet också. Men i grund och botten, att vinner du som målvakt, och framförallt om du inte släpper mer än 2 puckar, så då borde du ju få fortsätta stå. Sen så har man gjort 3-4 matcher, gjort jättematcher, då kommer ju den där plattmatchen lite närmare, så det får ju bli lite fingertoppskänsla givetvis.
Men det viktigaste beskedet för Lakers så här långt är väl att båda håller. Och det var väl kanske det man inte riktigt visste.
Ja, jag har ju varit inne väldigt mycket på att det har varit ett stort frågetecken målvaktssidan, och jag tycker att hittills har de ju rätat ut det där, absolut. Källgren har ju börjat jättebra. Fast har ju också varit bra i de matcherna. Sen visste vi väl att Fast skulle vara okej. Okay, men jag undrade lite, är det redan i år fallet kommer eller är det nästa? Än har han inte visat några sådana tendenser, så på målvaktssidan känns det jättepositivt för Lakers.
På backsidan så tyckte jag väl att det var ganska överraskande att Ilari Melat redan är tillbaka och spelade ganska mycket i lördags redan. Och det förändrar ju hela hierarkin på backsidan där. Nässén var väl inte med alls nu. Och nu får man slåss om speltiden.
Ja, det känns som att de mörkade lite Lakers också i torsdags när vi frågade dem om Melat. Det var nog lite bättre än vad de ville ge sken av. Kul att Ilari är tillbaka givetvis, att ja, det borde ju ha gått fortare, för vi skulle han vara borta 2-3.
Ja, november tror jag det var, och december på Koivisto. Så att det måste vara ett par veckor tidigare än vad man trodde när man plockade in Eronen också. För det är ju det som gör att det nästan blir numerärt för mycket snart.
Ja, det blir det ju. Sen ser det väl ut i nuläget som att det blir Nässén som hamnar i en sån här sits som han gjorde förra året. Och då får man nog börja titta på alternativ där. Antingen att låna ut eller att släppa, för det är ju inte hållbart för någon. Alltså egentligen, Lakers har ju en spelare som kommer kanske svårt att få speltid. Och för han själv, det är nu en kille som har jättefina verktyg. Men jag tror att han behöver nog vara kanske i en annan miljö några år för att kunna komma tillbaka upp hit. Det känns inte riktigt som att han är redo än. Sen i sina bästa stunder så finns det jättemycket saker i honom. Men det är fortfarande en bit kvar. Ilari är tillbaka jättebra naturligtvis. Ja, det förstår väl alla, det går ju inte att begära den här produktionen som man hade förra året. Men vi såg ju här, han kommer in, visar lite pondus, delar ut några tacklingar. Sen är han ju givetvis sugen i lördags, han tycker ju det är jättekul. Det blir ju som, ja, att släppa ut de där berömda kalvarna på grönbetet.
Men kan Melat få en annan roll i Lakers när Rahimi inte är här till exempel?
Ja, kanske. Han kanske kan bli lite mer den här defensiva...
Han tacklade lite mer än han gjorde förra säsongen.
Ja, det gjorde han. Och sen han, man såg ju han lite mer som defensiv i Färjestad än vad man gjorde i Lakers förra året. Sen så hoppas man väl att han kan fortsätta spela offensivt också. Han, med det skottet han har, kan ju vara en jättebra resurs i något av powerplayen.
Och där känns det väl, som sagt, nu står Joel i det ena och Illar i det andra där. Det höjer ändå nivån, tror jag, med Melat kontra Eronen i PP.
Absolut. Sen får ju det andra powerplayet inte så jättemycket tid. Så det blir ju ganska otacksamt om vi nu utgår från att de ligger kvar som de har gjort där med Lundberg, Jünger, Rosén, Emil och Joel. Och så brukar ju de andra komma in lite senare och få lite mindre tid. Och det,
ja, de får en halv minut ungefär. Ja, liksom.
Jag skulle tippa på att vi är där ungefär i snitt. Mm. Ja. Men jag tycker det är helt rätt också att man överbelastar. Framförallt när det har gått lite knackigt. För man måste på något sätt få igång det där. Alltså, de har inte spelat så våldsamt dåligt. Det var ganska dåligt powerplay uppe i Luleå, upplevde jag. Sen tycker jag det har varit ganska bra. De har hittat runt Jünger och kommit in lite mer, lite högre. Joel har fått lite större utrymme och det har liksom letats efter fler avslutsalternativ än bara Emil. Så det, där är det positivt, men pucken måste in i mål. Annars, om det inte har satt sig i skallarna redan, så kommer du att börja göra det. Det såg vi ju alla som kollade på Lakers förra året, vad som händer med ett lag som förlorar, och i det här fallet ett lag som inte gör mål i powerplay till slut. Det blir en väldigt, väldigt ond spiral.
Ja, för det är ändå lite sådär, det rasslar inte in mål. Det gör det ju inte någonstans egentligen den här säsongen, men det var nu ett senast, det var två när man vann i Leksand. Det skulle vara välkommet med att göra tre. Någon gång i alla fall har jag en känsla av.
Ja, har
man gjort det?
10 på 6 tror jag. Ja. Så det är ju ingen, det är ju inte ens 2 mål per match om jag är rätt ute att det har varit 10 mål, men det är det nog.
Man har väl inte blivit nollad än. Det är väl det som är liksom det här att man är, och man har fått ganska många poäng på de 10 målen framåt, får vi säga. Och det är ju på grund av defensiven, så att
ja, poängmässigt finns det ingenting att klaga på. Alltså, de ligger 6-6 poäng. Det är bra. Det är kanske lite över vad många förväntat sig. Men sen om vi tittar just på produktionen, så är det ju liksom... Jünger har gjort 5, Rosén har gjort 5, Emil har gjort 4, Karlström har gjort 3, Joel 3. Sen är det Holmberg har gjort 2. Det är 6 spelare som har stått för produktionen, kan man säga. Sen har ju Lundberg bufflat in en puck, Peter Andersson har en assist, Sylvegård har en assist, Davidsson har en assist. Men sen då? Fler måste ju börja leverera. Framförallt andra linan med Drury och Forsbacka.
Och lite Joel också.
Ja, någonstans. Joel ser ju upp lite högre än en halv poäng per match. Men sen, ja, jag tycker väl främst att vi kanske ska fokusera på forwards produktion i det här läget. Och framförallt forwards målskytte. För det har ju varit för svagt. Alltså som anfallare, som forwards och som spjutspetsar, så måste de göra fler. Alla måste egentligen göra fler mål. Det är väl... Att Robban har gjort 2 på 6, det kan jag tycka är okej. Okay. Alltså, han är ju mer framspelare. Men att Jünger har gjort 2 på 6, det tycker jag är för svagt. Emil har gjort 1 på 6, det är för svagt. Karlström har gjort 3, det är okej. Okay. Sen ska alla andra måste göra fler mål. Möjligtvis att Josen, Ludde och Forslund kan ses som okej. Men de kan ju inte åka runt och nolla heller match efter match. För det blir ju minus på det. Men det stora i produktionsväg är andra linan, tycker jag. De har ju inte gjort ett mål.
Där har vi en klar förbättringspotential. Det man verkligen har förbättrat är ju boxplay, som är på en helt annan nivå den här säsongen.
Det är jättebra. Det finns egentligen inte så mycket att säga om det, tycker inte jag, för det boxplayet. Nu,
Skellefteå gjorde väl ett mål här, men det var ju också ett väldigt snyggt uppställt PP där Wingeli avslutar och de är i stimmet just nu. Så att det är inte så mycket att snacka om det. Men med tanke på hur mycket BP man också har fått spela, så är det ju inte många mål som har släppts in.
Nej, alltså läggs 84%. Det är klart att motståndarna kommer göra mål i powerplay, men de får inte göra så ofta som de gjorde i fjol än så länge. Så jättebra.
Ja, det var ju ett sorgebarn förra säsongen, men ett lyft där, och ett lyft i det stora hela, får väl ändå säga. Nu går vi in i en ny vecka. Frölunda borta, Brynäs hemma. Det är ungefär lika tufft på förhand som det alltid är, alla veckor. Brynäs är ju ingen lätt match heller. Lakers har haft svårt mot Malmö när Peter Andersson har tränat dem. Nu kanske han har ett ännu bättre manskap att coacha mot Lakers istället.
Ja, Brynäs har ju börjat bra. Tagit några fina skalpar här på bortais, Färjestad och någon mer. Luleå, var det borta?
Ja, Luleå vann de också.
Ja, var det i Luleå?
Ja.
Ja, så de är ju liksom, det är ett starkt lag, Frölunda i Skandinavium, det är bonuspoäng om man tar några där, det tycker jag man får utgå ifrån. Men det är som vanligt, det gäller ju att ta fler än man förlorar, så man måste ju sikta mot fyra i alla fall. Nu siktar de ju mot sex såklart, men ja, får man fyra så får man ju vara ganska nöjd.
Men det är ett sånt här läge nu efter den insatsen senast och efter förlusten där att ja, det man ska undvika är de här sviterna. Så att man behöver liksom poäng här nu.
Ja, två raka nollor här och det börjar bli tre nollor. Då är ju inte staten värd så mycket mer än att man har jobbat upp någon form av halvt arbetsro. Men då måste man ju börja ta ett par raka segrar också. Så det är klart att man måste ju vinna varannan match och helst ta poäng lite ofta.
Mm. Vad har vi i övrigt att rapportera? Det är en väldigt knepig hockeyvärld nu. NHL-hockeyn vet vi inte någonting om mer än att den kanske börjar någon gång i början på nästa år, låter det som nu. Vi hade ju en liten nyhet om Liam Reddox igår som ju på många sätt kan man väl säga drabbas av läget som är nu. Han skulle väl kanske inte spelat i England ändå den här säsongen eller i Nordirland där han var i Belfast. Men det är många hockeyspelare som sitter och inte spelar hockey just nu.
Ja, det blir nog någon form av corona-rabatterade och lite klubbarnas marknad. Nu har det väl snackats en del, jag vet inte om det var Expressen eller om det var Sportbladet, men jag tror det var Expressen som hade någon på gång här att flaggade för att det kunde bli fler utav de här yngre förmågorna som har gjort 20-25 matcher kanske i NHL den här säsongen och är lite på väg in och klubbarna är väldigt måna om att de vill spela. Så vi får väl se om Henrik Evertsson hittar något sånt kort eller ja, vilka som gör det, för några klubbar kommer ju att ta in lite spelare. Sen finns det ju en uppsjö av kontraktlösa killar också. Men för Lakers-fansen drömmer ju säkert om en sån som Dennis Rasmussen såklart. Och vi såg ju att Oskarsund valde att hoppa på Oskarshamn här. Det finns en Martin Törnberg som, ja, jag vet inte om han kanske är superaktuell. Men det är ju, alltså, den typen av spelare finns det ju en del som har gjort ganska många säsonger i SHL men inte har något avtal just nu. Så kan komma in lite här och vara lite lägre pris än vad de normalt sett är vana att lyfta om de nu vill spela ishockey.
Och för Lakers del så är det ju, ja, det kanske inte är den absoluta första kedjespelaren man behöver, utan det är snarare kanske en Törnberg-typ som går in i en andra line och får fart på den med sin erfarenhet, framförallt utifrån att de som är där inte spelar så där jättemycket SHL-hockey.
Nej, nu blir jag väldigt förvånad om just Martin Törnberg, men nu har vi ju bara uppe
som en typspelare.
Exakt, men ja, om man letar något där så borde man väl leta någon, vad ska vi kalla det, någon draghjälp till Drury som vi ändå tror på rätt mycket, men han har ju inte visat så jättemycket än och där behöver det ju komma in kanske något annat. Forsbacka, det fortsätter att det händer inte mycket där och nu satte man Sylvegård utanför laget, jag vet inte. Det kanske är dags att börja fundera i banorna på att det kanske ska göras ett byte där. Att det är Forsbacka som får hamna utanför om det inte händer något väldigt snart.
Sen måste det vara lite knepigare att låna ut till Hockeyallsvenskan den här säsongen för att få fart på folk också med tanke på hur mycket NHL-spelare där är.
Det lär det ju vara. Sen så tror jag väl alltid att det finns utrymme i någon form och det blir ju en pyramideffekt hela vägen i så fall för de allsvenska lagen tar väl gärna in en spelare som bedöms SHL-mässig i nuläget och skickar någon av sina 12-13 forwards istället neråt och så vidare hela vägen. Men det är klart att det är ju ett annat läge.
Det var väl allt i veckans Lakers-podden. Hade vi velat ha många lyssnare i Jönköping så hade vi satt Ruben Törnberg till Lakers, frågetecken på den här. Det kommer vi inte göra för vi vill inte ha några lyssnare i Jönköping. Vi vill ha er i Växjö för vi pratar om Lakers. Tack Alexander Jepsen och tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka om en vecka igen ungefär och pratar med Lakers. Då vet vi att det har gått mot Frölunda borta på torsdag och Brynäs hemma på lördag. Och då närmar vi oss kanske ett nytt besked om publikläget också. Det kom väl något igår om innan vi avslutar om att man också får hyra ut logerna nu tror jag på ett sätt. Så det blir väl några hundra till kanske i Vida. Men det är framförallt från tvn och på minhockey.se som ni kan följa Lakers den här säsongen. Och fortsätt med det.
Framförallt på minhockey.se.
Och där är ni ju redan eftersom ni lyssnar på det här. Så tack för det och vi hörs igen.